Tjabba, då är Tidaholmspodden tillbaka igen. Lördagen den 3 december är det stor fest i Tidaholmsparken. Då kommer Rasmus Gossi och Fröken Snusk on tour. Lovet kommer också att spela. Det kommer vara dubbla DJs och fullt ös. Det är snart slut på alla förköpsbiljetter. Det återstår under 100 stycken. Sedan är det sålt 800 förköp. Totalt kommer det släppas in 1300 personer den här kvällen. Men ni som vill vara garanterade en biljett får skynda er in på Tixter och klicka hem eran biljett. Samma kväll, 3 december, är det först på plats som kommer bli insläppta. Det kommer bli fullt så alla kommer inte kunna komma in. Men skynda er och köp eran biljett. Så, då var Tidaholmspodden tillbaka igen och med mig på golvet idag. Annars brukar de sitta i soffan, gästerna, men på golvet sitter dagens gäst. Hon heter Charlotta Franchis. Välkommen till programmet.
Tack så jättemycket.
Hur är läget med Lotta?
Det är bra. Lite trött idag efter en dålig natt med min son, men annars är det bara bra.
Ja, hur ofta vänder du hem till Tidaholm och checkar läget då?
En gång per år blir det nästan. Det är alltid alla helgorna som jag brukar vara hemma.
Ha?
Hemma och hälsa på och besöka min pappas grav på Norra kyrkogården.
Ja, var du där igår?
Japp.
Det var maffigt, förstår jag, med alla ljus och grejer.
Det är otroligt vackert där. Varje år är det helt fantastiskt. Så att det är en upplevelse varenda år.
Ja. Vad annars då, hösten det regnar och blåser i sidled och grejer, är det något du gillar eller är du mer för sommaren eller är du både och?
Nej, men jag gillar alla årstider, men jag tycker väldigt illa om november för det tycker jag är så en mörk månad. Så att jag är inne i något, typ det värsta månaden på året känner jag.
Ja,
då behöver man mycket energi, mycket träning och mycket roliga saker som händer.
Ja, nej, men egentligen om man inte hade haft jobb då hade det varit dra ner rullgardinen och så är det Netflix och så är det serier och så går den inte ut den månaden.
Nej, jag håller
med. Ungefär så kan det vänta in december så är det i alla fall jul och kanske med natursnö och lite julklappar om man har varit snällare i år.
Ja, men det är lite så här ljus och det är lite ljusslingor och det är granar och sådär så det blir en helt annan stämning. Men november är bara så här, man köttar på för att komma vidare liksom.
Ja.
För att komma till december och nytt år.
Ja, precis. Ja. Något nytt att se fram emot.
Yes.
Om vi gör som vi brukar göra, Lotta, vi spolar tillbaka lite och vi tar uppväxt, skoltiden och lite sånt upp till gymnasiet. Och vad minns du? Håller du på med någon sport och grejer och börjar du tidigt med något?
Jag höll på med gymnastik länge. Jag vet att jag testade även för fotboll och spelade någon match för Ekedalen tror jag gjorde. Jag var totalt rådålig. Inget bollsinne, så det var liksom en match och sen så åkte jag hem.
Ja, ah, okej. Okay. Gympan då? Tävlar du i gympan?
Ja, det gjorde jag. Men inte, jag var inte så pass duktig. Men vi körde truppgymnastik. Gjorde jag i flera år under lång tid. Så där gjorde man, hade man väl en standardtävling om året tror jag. Något sånt där. Om det var kommunmästerskap eller vad det var. Någonting sånt.
Ja. Ah. Vad annars då? Om man tar skoltiden och så. Då kommer du ihåg. Hade du några ämnen, om vi tar 7, 8, 9 där som du tyckte var superintressanta? Hade du lätt för dig i skolan eller behövde du plugga mycket för att hänga med?
Nej, men jag har alltid behövt plugga en del tror jag. Jag har inte varit den där super som har tagit åt mig att bara sitta och lyssna. Liksom, utan jag har alltid behövt läsa eller skriva, anteckna mycket. Men jag hade musik som favoritämne på högstadiet.
Ja.
Så det var fantastiskt och då Mauno Korpola var en person som vi, ja, många av mina vänner och jag sökte oss till på rasterna och sådär för att sitta och spela och han lärde oss piano och sådär så att han födde kanske mitt musikintresse som jag hade då.
Ja, nej, men det kommer ni ihåg och så även kabarén och alltihopa. Jag tror ju de som gick där på centralskolan då kommer ihåg Maun, vi har nämnt han förut och just det med att det fanns studio och alltihopa, det är ju inte så många 7-9 skolor som har den möjligheten. Verkligen. Och någon som går in nu idag så kan jag tänka mig och ha hört i alla fall, det är ju många som borde är musiklärare och så är det något mer liksom, men här var det, han var ju all in för ja. Bara det.
Men sen hade han alltid sin dörr öppen och han, eftersom att han var musiklärare så var ju det hans sal liksom, på det sättet.
Ja.
Men han flyttade kanske runt om han hade matte i olika salar. Och så. Men han hade ju det som sin hemvist. Så det blev ju också så här att dörren var alltid öppen och han fanns där. Och då visste man att man kunde komma in och spela. Så det blev ju någonstans ett rasthäng där liksom på ett annat sätt.
Ja. Mm. Vad kommer du ihåg om du var med, eller givetvis var du med i kabarén i nian som fanns på den tiden?
Ja.
Vad gjorde du då? Var det dans eller sång? Eller?
Jag sjöng tror jag båda åren, åttan och nian.
Ja.
Första åren så glömde jag texten tror jag. Och andra året så och det var då de spelade in, så det är det som finns kvar liksom.
Ja, okej.
Okay, ja. Och andra året så sjöng jag nog också. Ja, precis. Så det var en del, det var nog mer sång för mig. Jag är inte så bra på att dansa på det sättet.
Nej. Vad när du ska välja till gymnasiet då, minns du vad du la för tre val hos syokonsulenten?
Nej, det minns jag faktiskt inte. Men jag var nog ganska inställd på att jag skulle gå natur. För att jag inte visste vad jag ville bli. Typ att ha alla dörrar öppna.
Ja.
Men jag kanske skulle ha valt samhälle istället. När man tänker på hur mycket fysik och kemi som det var i natur.
Vad om du körde, då blir det Rubäcksgymnasiet 3 år efter nian där.
Yes.
Hur tyckte du den tiden var då? Då antar jag det var lite nya elever som kom till mot vad ni hade gått 7-9 där.
Ja.
Får du lägga lite mer tid nu igen på att plugga då?
Ja, men det får jag absolut. Just för att som sagt fysik och kemi och de delarna var, tyckte jag inte var så lätta. Utan skulle kanske gått som sagt samhälle eller något sånt istället. Men så då det blev ett antal timmar i studierna.
Ja. Mm. Vad fritiden är då? Gymnasietiden, är det mycket fester eller vad hittar du på fritiden? Kommer du ihåg vad ni gjorde?
Gud, alltså det här var så länge sedan, känner jag. nej, men jag var ledare för gymnastik då. Så jag tror att det var 2 gånger i veckan eller något sånt där. Så då hade jag gått över från att vara aktiv till att bli ledare. Men jag tror att vi hängde ganska mycket. Jag hade mycket vänner som jag hängde med. Både tjejer och killar. Så vi var några olika gäng som hade det väldigt kul.
Ja.
Så att jag tror att det var mycket aktivt runt omkring. Man hängde hemma hos kompisar och deras föräldrar. Och hittade på saker och sådär. Ja. Men inte så mycket festande tror jag inte.
Nej, det
kanske ibland, men inte så mycket jag kommer ihåg.
Nej. När du tar studenten sen då? Hur efterlängtat är det liksom? Och vad känner att du är klar med den delen i studier i alla fall?
Ja, men det var ganska skönt. Ja, det var skönt för att just få möjlighet att kanske rikta in sig på sånt man tyckte var mer intressant. Liksom.
Ja.
Och träffa nytt folk och ja, men världen öppnar sig och få komma, kanske testa något nytt och åka någonstans och sådär.
Ja, minns du studentdagen? Firar ni först klassen, sen hemma? Kommer du ihåg vad du gjorde? Vart firar alla på kvällen? Vad minns du?
Ja, men vi hade champagnefrukosten hos oss. Jag bodde på Alviksvägen på den tiden. Och då hade vi champagnefrukosten hos oss, kommer jag ihåg. Och sen drog man iväg. Men jag kommer inte ihåg på kvällen. Jag tror jag var inne i Skövde då med lite andra vänner. Och firade på Krickelin, tror jag.
Ja.
Så jag vet inte alls riktigt varför jag var det. Om det var något arrangerat här.
Det är inte säkert det var.
Nej. Då nej, var det nog där för att jag åkte vidare. Men jag kommer ihåg att jag kände att det här var kanske inte det roligaste. Man hade nog velat fira med sina hemma på ett ställe istället. För att fira med Västerhöjd och Kavelbro på ett annat sätt.
Ja. Vad efter gymnasiet här nu? Jobbar du direkt? Har du haft sommarjobb tidigare? Är det någonting du har börjat med tidigt i livet?
Ja, men jag började det året man fick. När man skulle fylla 15 har jag för mig att det var. Då började jag jobba på ICA i Hamburgsund där vi har vårt sommarhus. Så att jag satt i kassan och gjorde det. Jag hade superkul på somrarna. Speciellt när man fick körkort där efter 18. Då var det ännu roligare att kunna åka omkring till Fjällbacka och Grebbestad och Smögen och de här ställena. Så jag blev kvar och sommarjobbade i 5 år.
Ja, hur viktigt skulle du säga? Det är ju många som lyssnar på podden, de är allt från 15 till 70. Men om du säger, hur viktigt är det att kunna tjäna sina egna pengar och komma in och lära sig pröva på olika jobb, just sommarjobbsbiten?
Ja, men det är jätteviktigt tycker jag. Men speciellt tror jag för att man lär känna så mycket umgänge. Jag tror inte att pengarna var den delen jag gjorde det för. Eftersom att man gick på gymnasiet och sånt så var inte det liksom huvudsyftet, för man bodde fortfarande hemma.
Ja.
Och det kunde man ju känna om man sommarjobbade när man pluggade på högskola så sen att de pengarna blev betydligt mer värt liksom,
viktigare
att ha. Ja, precis. Men just när man bodde kvar hemma så var inte de pengarna så mycket. Då tror jag att umgänget och hela den sociala delen var det stora för mig i alla fall. Jag träffade jättemycket härligt folk som jag umgicks med hur länge som helst och åkte till Göteborg specifikt för att träffa och sådär som kom därifrån. Så att det var det stora för mig i alla fall.
Ja,
komma in knyta, i sociala sammanhang.
Ja, binda kontakter. Och, ja. Ja, precis. Men kände du, i och med att du säger att ni hade sommarstuga i Hamburgsund, ja, då kände du inte mycket folk liksom, men hur var det? Var du framåt eller fick du lära dig att ta för dig här nu? Du börjar i kassan och sen jobbar du vidare ändå rätt många år. Sommarjobb.
Precis.
Mer ansvar och sådana bitar.
Nej, jag kommer ihåg att jag gick från att sitta i kassan till att få ta hand om frukt och grönt tillsammans med några.
Men det är lite, det är pika lite.
man behövde inte sitta kvar. Nej, men jag tyckte det var, det man lärde sig var väl liksom de här standardgrejerna. Så här, du ska leverera det du gör, du ska liksom hålla tiderna redan när du är 15, ska du lära dig inte komma för sent till jobbet. Och rasterna, de har de här tiderna och sådär. Så att jag tror att det var mycket formatet liksom i sig som man fick lära sig.
Ja.
Hur ett jobb fungerar, för det har man ju ingen aning om liksom. Vad krävs det egentligen, eller vad kan jag säga, vad kan jag göra och sådär.
Ja.
Så att det var väl det som gav mest liksom. Jag tror inte att ansvar och ledarskap är inte för mig då i alla fall.
Inte så tidigt i
nej,
alla fall. Inte,
nej, precis. Då har det mest ta kul och lära sig grunderna.
Ja. När skaffar ni sommarhuset i Hamburgsund? Minns du?
Oj.
När du var där första gången?
Ja, fast det här hade vi redan långt innan.
Ja.
Så jag tror vi har haft det upp mot 45 år. Nu kommer min mamma bli arg att jag inte vet exakt årtal.
Nej.
Men någonstans runt 45 liksom, har vi bott där.
Vad skulle du säga är det bästa här i början nu då, när du kommer ner? Alltså du åkte ju dit innan du började sommarjobba, fattar ju. Men vad var grejen liksom? Mamma jobbar som lärare, vad jobbar pappa som?
Psykolog var han, ja. Mm.
Det blev många somrar du har lagt i Hamburgsund.
Ja, jag var ju där alla somrar och det var ju liksom det att man hade väskan och allting packat och klart så man åkte redan dagen efter skolavslutningen. Eftersom att mamma var lärare så hade man det långa sommarlovet som det var på den tiden. Och sen kom vi hem lagom till kräftans dag liksom. Så jag var ju borta, vad hade man, 10 veckor eller något sånt där. Och alla påskar firades där och sådär. Så att vi har ju haft väldigt mycket tradition att vara där liksom. Så jag har ju inte firat någon, eller varit någon sommar egentligen, en hel sommar i Tidaholm. Utan då har jag varit i sommarhuset.
Ja, du säger kräftans dag då. Var det viktigt för dig att komma hem till kräftans dag när du i alla fall är 15 till 17,
ja,
18?
Gud ja.
Det är höjdpunkten.
Det var höjdpunkten, ja,
ja.
Exakt. På hela året så var det kräftans dag. Nej, men det var liksom så här sommar och alla var ute och det var härligt liksom. Och alla kom hem som man inte hade träffat på länge och så. Så att, ja, men det var höjdpunkten på det tycker jag.
Men då tog du studenten här, Lotta. Hur gick tankarna sen då? Var tanken att jag söker jobb som alla andra på Marbodal, Swedish Match. Jag stannar i Tidaholm, chillar och jobbar här 40 år. Eller vad tänkte du?
Nej, jag inte så direkt. Men jag bestämde mig för att åka till Malta. Och ta en engelska examen, så en Cambridge-examen. i engelska. För jag visste inte om jag ville plugga utomlands eller om jag ville plugga i Sverige. Men så kände jag att det här blev en rolig erfarenhet att åka ut med en kompis 6 månader. Och så får man se om man vill, vad man vill läsa sen efter det.
Ja, vad tyckte du om tiden där borta då? Och lämna Sverige nu och lämna Tidaholm och alltihopa, var borta ett halvår. Kände du att du växte? Ta mer ansvar och den biten?
Ja, men det gjorde jag, för det var första gången man bodde själv. Men jag kommer också ihåg att jag tyckte att det var fruktansvärt jobbigt i början av första månaderna. Inte ha de närmsta vännerna och inte ha föräldrar och sådär. Eftersom jag är väldigt tajt med båda mina, eller med mina föräldrar, eller min mamma nu, min pappa har gått bort. Men, och även mina vänner, så vi var liksom väldigt starka så. Så det blev lite av en testperiod. Jag tyckte att det var jättejobbigt i början, men sen mot slutet så kände man att det här klarar man av, det här gick ju bra. Men det var inte så lätt i början.
När du var på Malta där, vad gjorde du när du inte pluggade?
Bada, sola. Jag kommer ihåg att jag låg och badade på Lucia. Det var skönt. Lite annorlunda.
Ja.
Men så vi var, jag åkte med en kompis, så vi var och tränade en hel del, träffade en massa nya vänner, gick och fika, pluggade. Ja, men hade det skönt, levde ett avslappnat liv kan man säga.
Ja. Var det någon mer som var från Tidaholm, Skövde eller runt omkring här, eller många andra svenskar eller norskar, eller vad var ni för gäng?
Klassen var svensk, eller vad ska man säga, bara svenska. Jag tror inte vi hade några norrmän eller danska, utan det var från olika ställen. Men jag åkte inte med någon från som jag kände, eller vad ska man säga, som kom från Tidaholm, utan det var en person jag hade träffat när jag sommarjobbade i Hammarsund.
Ah, okay.
Så vi kändes bara lite lätt liksom. Det var en kompis därifrån.
Ja. Vad, när du kommer hem till Sverige sen då, vad hittar du på då?
Ja, men då funderar jag lite på vad jag ska hitta på. Och är lite så här tveksam. Jag vet att jag är inne på Hökensåskolan ett tag och vikarierar som lärare där. I några månader tror jag. Och sen så får jag faktiskt jobb i Åre. Och jobbar säsongsarbetare uppe. Under Skistar. Så då åker jag upp. Och i januari tror jag att jag åker upp. Och arbetar där en säsong.
Hur var det då? Var du snowboardlärare eller skidlärare eller kock? Eller vad gjorde du?
Nej, jag jobbade med skiduthyrningen. Så jag jobbade inomhus, vilket var väldigt härligt tyckte jag. Att inte behöva vara ute de här iskalla dagarna. Men avundsjukt när det blev vår och sommar och fint väder. Så vi var där. Jag var där i väl, vad blir det, 4-5 månader. Och det var väl också då, vad kan man säga, skillnaden från du frågade tidigare om det var fokus på fest eller om det var fokus på något annat. Att den här säsongen blev väl mer festande kan man säga, vad Åre är känt för, och skidåkande med dem emellan.
Var det bra drag redan på den tiden uppe i Åre med afterski och hela kittet?
Absolut, det fanns alltid att hitta på någonting om man skulle vilja det. Det var jätteroligt, toppen, kul verkligen om säsongen.
Hur tidigt behövde du gå upp på morgonen då? Ja, men när du öppnade skiduthyrningen?
Vi öppnade väl 9 skulle jag kunna tänka mig. Kommer inte riktigt ihåg. Så då var det bara att gå upp och sköta det jobbet. Och så fick man göra allt annat vad man ville sen. Jobba först och festa sen. Eller,
ja.
Som man brukar säga. Eller?
Vad i en skiduthyrning då, Lotta? Vilka är mest krävande? Är det barnen eller föräldrarna? Eller var alla kunder gemytliga och supersnälla och glada?
Nej, verkligen inte. Det är ju alltid som man, när man träffar på folk. Eller vissa är glada och har en bra dag och vissa är mindre glada och har sina dåliga dagar.
Ja.
Men barnen var ganska roliga tror jag. Men det är nog föräldrarna som är mest krävande. De vill ut och man är varm och sådär.
Ja.
Så att ja, man fick skynda på en hel del.
Ja. Vad, när du kommer tillbaka sen då, då är det vår, sommar när du har jobbat där. Säsongen klar.
Yep.
Vad funderar du på då? Är det att dra utomlands igen eller hur tänker du?
Nej, då har jag kommit in på en högskoleutbildning i Kalmar. Så då flyttar jag till Kalmar.
Vad är det för högskola du ska gå då?
Nu heter det Linnéuniversitetet, men då heter det Kalmar högskola. Och det är en utbildning som heter Media Management. Som media och kommunikation helt enkelt. En fil kan det. Så ja. Att där var jag i 3 år.
Vad tyckte du om den utbildningen och vad tyckte du om Kalmar och komma dit?
Ja, men Kalmar är en jättemysig stad. Det är väl bara synd att den ligger så långt bort från alla andra städer egentligen. Okay. Speciellt om man gör inom kommunikation eller media som är Stockholm och Göteborg. Liksom. Det är väl det som är problemet. Annars är ju Kalmar en fantastisk sommarstad och stad överhuvudtaget. Och en fantastisk studentstad.
Ja, det är mycket studenter.
Ja, jättemycket. Och det är jättehärligt. Så att, det kan jag verkligen rekommendera om man ska plugga att gå där liksom. Men för min del så räckte det nog med 3 år just eftersom att man hade valt de ämnena man hade gjort. Att man behövde mer kontakter och nätverk kanske inom media och kommunikationsbranschen.
Ja, hade ni någon praktik under tiden du gick där nere?
Nej, det hade vi inte eftersom att det inte var en praktisk utbildning på det sättet. Utan man läste media och kommunikation, men jag hade inte medieproduktion på det sättet. Förutom några korta kurser liksom.
Ja.
Så att då var det mest liksom teori man hade och då var det ingen praktik.
Nej. När du är klar med den utbildningen, då, vad söker du för jobb?
Jag får efter ett litet tag en rekommendation från vår programansvarig att han kände någon i Stockholm som sökte en junior inom kommunikation. Så då bestämde jag mig för att flytta upp till Stockholm och testa vad det kan ge liksom.
När du kommer upp till Stockholm då, skillnaden där då mot Kalmar, nu kommer du till storstan liksom, hur upplever du det och skaffa kompisar eller få det genom jobbet eller hur enkelt är det? Det är högt tempo, Stockholm, Göteborg, alla de här storstäderna.
Ja, nej men som tur var så att bodde jag i Kalmar med 2 tjejer och deras, som läste turism och de hade också ett stort tjejgäng vid sidan av, ska man säga. Och jag hade ett tjejgäng som läste media och kommunikation i olika årskurser. Och många av de här personerna flyttade upp till Stockholm. Så att det blev väldigt bra på grund av att då hade jag redan kompisar och många som kom från Stockholm från början. Så att det är nästan att Kalmar-gängen flyttade upp till Stockholm. Så det blev liksom fortsättning av studentlivet vidare på det sättet.
Ja, jobbet du får upp i Stockholm då, vad är det för ett jobb? Det första du kommer upp till?
Det är på en liten kommunikationsbyrå egentligen. Men där är jag bara ett halvår för jag kände att det här var inte... Det var väldigt, väldigt mycket försäljning inom det. Och mycket resor, jag var borta mycket och sådär. Så att jag kände att det här var inte riktigt vad som var lovat och det var inte riktigt den vägen jag ville gå.
Nej.
Så jag tackade nej till fortsatt förlängning och fick jobb som projektledarassistent på en eventbyrå istället.
Vad gör du då? Och vad för typ av eventbyrå var det? Vad jobbar ni med?
Vi jobbade mycket med, gud nu var det så länge sedan ska jag komma ihåg. Vi jobbade jättemycket med Aftonbladet. Som jag jobbade med Sofie Farman och Klickturnén och Sofies modeturnén och sådär. Vi jobbade väldigt mycket med Carlsberg och deras olika turnéer. Ramlösa och dem. Vi jobbade med Dove-lanseringar vet jag. Avatar till exempel, alltså deras filmlansering och sådär. Så mycket, mycket lanseringar av både produkter men också liksom om det är fester eller större delar. Liksom.
Om man snackar det nu då var det inte så mycket 7-4 jobb?
Nej, det var inget 7-4 jobb faktiskt. Det var väldigt tufft. Det var ju både kvällar, vi hade krogturnéer och nattklubbsevenemang. Så det var ju kvällar, helger och allting egentligen som du alltid skulle ha. Så jag fick det av chefen var svaret när jag inte hade svarat i telefon så var det att telefonen är ditt svärd. Typ. Du måste ha det tillgängligt hela tiden. Så man såg med telefonen under kudden.
Gå gärna in och följ Tidaholmspodden på Facebook och Instagram så kan ni läsa mer om kommande gäster, tävlingar plus mycket, mycket mera. Vi sa det var inte 7-4 jobb, nämnde vi precis. Hur slitet är ett sånt här jobb då och fördelar, nackdelar? Jag antar att det är sjukt kul, träffa mycket folk, knyta mycket kontakter, men det sliter också.
Ja, väldigt. Man har ju flera olika turnéer samtidigt eller olika evenemang till exempel. Så det kan ju vara allt från butiksturné till en nattklubbsturné där hotellbokningen inte stämmer, så då ringer klockan 3 på nätterna för att man ska ha ordning på det. Och sen börjar nästa evenemang klockan 7 på morgonen som du ska vara uppe till. Så att det gick ju i långa loppet, så var det tufft liksom. Så då känner man att nu för att hålla och sådär så behöver man nog kolla vidare. Och när man känner att energin inte riktigt finns kvar på samma sätt, så är det nog dags att se nästa steg.
Ja, vad... Men om du ser de 3 åren du gjorde här nu då, vad, har du alltid varit noga med att, om man har hållit tiden, så har du förut redan med första sommarjobbet Hamburgsund liksom, men här nu strukturerad, hur viktigt är det att vara så? Det kräver ju mycket jobbet liksom. Hade du alltid stenkoll, eller kunde du vara ibland, nej men det löser sig ändå, eller det funkar inte i den branschen att tänka så?
Nej, men du måste ha ganska mycket koll liksom. Grejen med när det är sånt arbete som är projektform just inom eventdelen är att du hela tiden, det är du som driver ditt eget arbete framåt egentligen. För att om inte du har fixat allt inför det här evenemanget, så är det du själv som kommer få liksom skiten för det, eller du kommer gå dåligt eller så här. Och då är det du som ansvarig som står där. Så att det är egentligen att man måste jobba igenom alla processer och göra allting så bra som möjligt för att man ska kunna göra ett så bra evenemang som möjligt. Och sen går det dåligt, så är det ju att springa där och då. Och det har man ju fått göra många gånger. Det är alltid en X-faktor när man gör ett evenemang. Det är vädret, eller det är liksom strömmen går. Eller, alltså det är alltid någonting som händer. Så man måste alltid liksom vara beredd med buntband och gaffatejp och liksom hela den här delen. För du vet att det är...
Ja. Det är stor chans.
Ja,
när inget inträffar så undrar du vad som händer ändå.
Ja, exakt.
Varför?
Ja. Exakt. Så att ju mer du har jobbat bort och kunnat säkerställa innan, desto... mer redo är det för att det kommer hända någonting liksom. Så då har du mer tid för att lösa det helt enkelt.
Ja. Vad, när du söker dig vidare sen då, vad blir det för jobb efter eventbolaget här?
Jag börjar på SBS Radio, Bauer Media som det heter nu, med Mix Megapol. Så jag blir redaktionell sponsringsansvarig där egentligen. Jag har hand om vad ska man säga, det som man inte vet att folk pratar om i radion, fast som är insålt reklam egentligen, som projektledarna pratar om, eller programledarna pratar om, menar jag. Som man inte tror att det här är bara vanligt snack, men det är ganska mycket insålt och planerat hur man ska säga och hur man får ut rätt budskap och sådär.
Ja.
Så det satt jag mycket med.
Hur var den tiden då på radion, tyckte du, kontra det jobbet du hade haft innan? Men eller hade du dratt fördel av första jobbet här nu som på eventbolaget och komma in på radion, att du har lite kontakter redan här nu?
Ja, men
du
det
kan
tycker
fortsätta
jag.
Med.
Och sättet att arbeta och man förstår liksom hur de här jobben funkar liksom delvis så. Så att jag trivdes jättebra på radion. Jag var där i nästan, vad blev det, 1,5-2 år. Och jobbade och fick vara med på väldigt mycket spännande grejer. Tjejplan till New York och
med Gry och kompani, eller?
Ja, Tjejplan, nej förlåt, Tjejplanet var ju till för ett Ventura med Gry, precis.
Ja.
Ja, det var ju också på en Sofis moderesa, men så likadan resa med Sofie Farman innan på eventbyrån. Och så var jag med på Grabbplanet till Toronto och kollade på Boston Bruins Toronto, tror jag. Så att man har varit med på lite sådana spännande grejer som man själv inte kanske riktigt... Jag är inte så intresserad av hockey, så att jag vet inte riktigt hur kul sånt där är. Utan jag tycker det är mest roligt att kolla på produktionen när jag är iväg.
Ja, okej. Men detta... Ja, precis. Det är en del... det är ändå mycket jobb bakom, så det är inte bara kul, sjukt roliga resor.
Nej, nej, det är otroligt mycket jobb
precis,
bakom.
Ja, men du är ändå lite belöning när ni ändå är med på de här stora grejerna ändå, fast den ändå har ansvar.
Absolut, kan jag tänka mig. Absolut. Så det är oftast att man jobbar otroligt mycket innan för att få allt klart med sådana här grejer. Och sen så är det genomförandet, eller det man ser, en sån otrolig liten del. Liksom. Det man ser utåt eller på sociala medier eller sådär, det är ju den lilla delen. När något också oftast har blivit lyckat, hur man ser hur bra det är. Och sen ja, ser precis. Man inte timmarna som man lägger bakom liksom, på lager eller på framför skrivbordet eller liksom så.
Nej. Vad här Megapol-tiden här nu, var du ute med turnéerna och som gick i olika städer och grejer? Hade du något med det att göra?
Nej, det hade jag inte. Jag hade ingenting med. Jag vet inte om vi hade några då, om de hade haft det. Riks FM-turnén har ju varit utan, ja. Det är den du tänker på.
Jag men tror Megapol hade, fast de hade för superlänge sedan. Ja. Det kan ha varit innan.
Det var då innan.
Det var innan, då.
Det var innan jag kom dit kanske. Jag vet att man haft i Kungsträdgården lite och sånt innan.
Ja.
Sådär. Men inte, ja, inga turnédelar på det sättet. Var jag. Nej. Jag var inte med på dem i alla fall.
Nej, okej. Okay. Efter radiotiden nu då, hur tänker du då med jobb och sånt? Är det inom, känns branschen rätt för dig? Känner du att du är... Ja, men liksom så. Det är klart du trivs med jobbet och alltihopa. Det är kul, men det är krävande och det är slitigt och mycket jobb liksom. Men, eller hur tänker du här i den delen?
Här blev det liksom ett sånt litet vägskäl för min del, att när man jobbar så otroligt mycket så måste det finnas en möjlighet till att ta det lugnt också. Alltså andas och liksom få lugn och ro runt sig. Och då dyker det där sommarhuset i Hamburgsund upp igen i huvudet, att det går ju inte att ta sig dit över en helg eller över några lediga dagar, utan man får ju åka dit från Stockholm längre perioder, för det tar ju 6-7 timmar tror jag med tåg och sådär. Så det går inte bara att åka över en fredag till söndag. Så då under den här tiden när man jobbar så intensivt så växer känslan av att jag borde kunna hitta ett lika inspirerande jobb på västkusttiden nära sommarhuset. Så att man både kan jobba med roliga grejer och nyttja det. Så därav så blir det cirka 1,5-2 år på radion och sen så får jag ett jobb i Göteborg som jag åker till.
Vad är det för jobb i Göteborg?
Det är på ett, vad ska man säga, mässföretag som gör stora olika typer av mässor på Svenska Mässan och ja, överallt i Malmö och i Stockholm och lite sådär. Men att komma från en helt så här sprudlande, vad ska man säga, sprudlande miljö på radion där alla, ja, men när man jobbar med galna personer så blir det väldigt fyrkantigt blev det att komma till den mässarrangören som hade väldigt strikta regler och tider och otroligt låst. Så jag stannade där ett år, kände jag att det här räcker för min del. Så nu får jag hitta något annat. Och söker mig tillbaka till eventbranschen igen och hitta en eventbyrå och hoppa på i Göteborg istället.
Vilken blir det i Göteborg där då?
HRG heter den. HRG. Det är en stor egentligen affärsresebyrå som finns över hela världen. Men de har en eventavdelning i sig. En liten avdelning då. Och den finns i Göteborg och Stockholm och sådär. Just för att ta hand om det är större fester eller lanseringar eller sådana här delar.
Ja.
Så då hoppar jag på det istället faktiskt.
Vad är det känner du nu att nu blir det lite mer fart i mitt liv igen? Istället för det fyrkantiga innan där då?
Ja, det blev det. Vi satt mitt i Göteborg. Möjlighet att ta luncher och träffa vänner och sådär. Det gjorde vi inte innan, utan det jobbet var utanför stan. Så att man hade väldigt svårt att liksom ta sig in och, på det sättet för en lunch till exempel. Eller om man hade glömt, man behövde gå till apoteket eller vad som helst. Liksom.
Ja.
Så jag kände mig mycket mer hemma och det kändes liksom roligare på det sättet.
När du kommer till Göteborg här nu, du sa att du kommer närmare Hamburgsund, sommarhuset. Vad känner du här nu att du är tillbaka på rätt sida i Sverige som du känner dig hemma på liksom?
Ja,
att det allt blir smidigare sommar och även helgerna när du kanske kunde vara ledig någon gång ibland.
Ja, men det är det livspusslet liksom som man känner att man måste ha. Jag måste ha ett stimulerande jobb, men jag måste också ha en fritid eller liksom en där jag kan ta det lugnt eller koppla av. Liksom. Jag tycker de delarna är jätteviktiga.
Ja. Vad vidare här nu då? Hur länge är du kvar på den här?
Ja, men alltså jag är ju lite förlängande av mig. Så att
ja,
jag
det
är
gäller
där.
Att alla hänger med i podden här. Vi får skriva ut alla jobb.
Ja, men exakt.
Nej,
men jag stannar. Jag kommer inte ihåg längre om det. 1,5 år tror jag att det är. Men sen får jag möjlighet att åka till Oslo med samma tjänst egentligen, för det bolaget finns även i Oslo. Så då hade de en ledig plats. Så då kände jag att nej, men jag vill ju testa det här. Så då åker jag till Oslo och jobbar i 1,5 år med samma grejer egentligen som jag gör.
Vad är skillnaden på Sverige och Norge här nu då? Alltså prismässigt är det ju skillnad kanske, men... hur lärorikt det är att komma dit nu. Där känner du ingen och nu ska du knyta nya kontakter. Du är ju liksom supersocial, det hör ju alla som lyssnar eller känner det. Men ändå får du ju, det blir ändå nya äventyr. Är det det som drar lite i dig och testa vad gränsen...
Ja, men lite kan det nog vara det jag har träffat. Jag har träffat så otroligt härliga människor som jag fortfarande är bästa vänner med idag. Både från tiden i Kalmar och Stockholm och i tiden i Norge, eller i Oslo då. Som jag liksom är så otroligt tacksam över att ha träffat dem. För de ger mig så mycket liksom nu fortfarande. Fast jag inte har dem helt nära liksom.
Nej.
Men samma dag på det här jobbet, samma dag som jag började, så började en tjej som är också lika gammal och har sin första dag, en svensk tjej. Så vi är den enda svenskarna på det här kontoret. Caroline heter hon. Och vi träffade, alltså det blev en match made in heaven från dag ett. Så jag har nog aldrig skrattat så mycket på en arbetsplats i hela mitt liv. För den här tjejen är helt totalt tokig och helt totalt fantastisk.
Ja.
Så ja, Oslo var en otroligt kul stad. Och ja, uppleva mycket och göra mycket. De är väldigt aktiva till skillnad mot Sverige och Norge som du pratade om innan. Så är de otroligt mycket mer... ut mer, alltså i parker, på fjäll liksom sådär. Det ligger någonstans i deras liksom hur de är. Söndagarna är ju stängt i Norge i alla butiker och köpcenter och sådär. Det är vissa små matbutiker som öppnar just för att man ska ha söndagarna som en familjedag som man ska ta sig ut eller liksom. Så då träffades folk i parkerna, om det hade snöat så gjorde de skidspår för barnen, så körde de skidtävlingar och alltså det finns en helt annan tankesätt där. Och alla tränar och ja, men det är ett helt annat håll igång liksom.
Ja, och vilket år är vi på då när du var i Norge?
Cirkus. 14, 15 kan vi vara där någonstans. Ja, där någonstans. 2014, 2015.
Ja, men tempot då? Nu har du ändå bott i Kalmar och så Stockholm och så Göteborg. Och så Oslo då. Om du tar Stockholm, Göteborg, Oslo. Är det ungefär samma typ av tempo på folken?
Nej, Stockholm är överlägset mest stressigt. Det räcker med att du kommer till liksom... Att du sätter fötterna på centralstationen. Nu är ju det en stressig plats i och för sig.
Ja.
Men bara att man går omkring på gatan där så kan du ju känna en puls på ett helt annat sätt. Vilket är fantastiskt en helg. Men att leva i det liksom, tycker jag. Det passade inte mig.
Nej.
Så Göteborg och Oslo är ju mycket, mycket lugnare och härligare liksom.
Ja.
Där kan du möta några som kommer gående med ett par skidor i Oslo över axeln. För då har de varit uppe och kört på Holmenkollen och så har de tagit tunnelbanan upp som man gör där. Mitt på en lördag eftermiddag liksom, när du är på väg hem från och har varit nere i stan och fikat. Så kommer de gående med pjäxor och skidor över axeln. Det är en ganska härlig syn tycker jag.
Ja, det är klart.
Mm.
Då blir det Norge där. Och det rullade på och du tyckte det var sköj.
Yep.
Var det bestämt att det skulle vara en kortare tid och att du skulle vända hem? Eller tänkte du att du skulle kunna varit lite längre? Eller fick du ett erbjudande om?
Jag hade absolut kunnat stanna längre för jag trivde så bra. Men jag hade tre bolag i Göteborg som var på något sätt så här. Skulle de någon gång söka så är jag tvungen att söka de här tjänsterna. För att bolag man har velat. Och rätt som det är så hittade min mamma en, det var ju GP i papperstidningen till och med, så hade de annonserat. Så.
Det är kul.
Ja, men verkligen. Så hade hon hittat att de sökte en projektledare på Got Event, som det bolaget i Göteborg som ansvarar för arenorna. Gamla Ullevi och Skandinavium och sådär. Att de sökte en evenemangsprojektledare. Och då hade jag ju lovat mig själv att söka. Så att jag satt sista kvällen och tänkte att jag skickar in den här skiten. För jag har ju ändå sagt till mig att jag måste hålla det jag lovat mig själv. Men var helt övertygad om att jag aldrig skulle få den här tjänsten. För att det är så pass, oftast där så är det, känner man någon som känner någon som plockar in någon och sådär. Så jag var totalt, helt säker på att inte få den. Men jag tror att det var typ 8 veckor senare så hörde de av sig och sa att de ville träffa mig. Och då visste jag inte ens för vilket jobb det var, för att jag förstod inte. Det hade gått så lång tid och jag var ju så säker när jag skickade in att det här kommer aldrig gå. Så jag förstod liksom inte det var de ringde ifrån. Men på den vägen är det. Då fick jag ett tidsbegränsad projekttjänst på 1,5 år. Projektledartjänst. Och då tänkte jag att Oslo står kvar. Så nu får jag åka hem och testa det här. Jag har kvar min lägenhet sedan jag bodde där förra gången. Så jag har ju liksom ändå någonstans att komma tillbaka till. Så får jag bara göra det. Och så får jag åka tillbaka till Oslo om det inte skulle kännas bra. Liksom.
Nej. Vad jobbet här du kommer till i Göteborg här nu då? Du sa Skandinavien, Ullevi och
Gamla Ullevi.
Gamla Ullevi. Ja.
Bravida. Och... Ja.
Vad innebär det jobbet för dig då? Om du berättar för dem som lyssnar nu, vad kunde det vara för typ av arrangemang och grejer du hade ansvar för här nu när du kommer dit?
Nej, men jag jobbade väldigt mycket med fotbollsmatcherna i Göteborg, och då är det ÖIS, GAIS och Häcken som jag jobbade väldigt mycket med. IFK Göteborg var så pass stora, så det var jag ju liksom, eftersom jag var ny så var det svårt att gå in där. Men så då var man liksom projektledare för deras, vad ska man säga, de kommer, ÖIS kommer in och tar över arenan den dagen de ska ha match.
De har hyrt in sig.
Men då är jag liksom deras motpart liksom, så ska till att arenan är liksom i sitt toppskick och hur det funkar och liksom vad man gör och vem de ska kontakta och sådär, är jag liksom. Så att jag är ytterst ansvarig från arenas sida mot hyresgästen då.
Men är du ansvarig för, har du säkerhetspersonalen under dig exempelvis?
Ja. Yes, så jag sitter med, då satt man liksom i ledningshytten som det kallades, med tillsammans med polis och säkerhetsansvariga från båda lagen och liksom väktare och sådana delar. Så man sitter där uppe och ser till så att matchen, och ser alla kameror och sådär.
Hur stor säkerhet skulle du säga, nu sa du Häcken, ÖIS, vad sa du mer för lag?
GAIS.
Hur mycket säkerhet krävs det för de här lagen liksom? Nej, men nu har Häcken vunnit SM-guld precis, så ja, nu är det sinnessjukt.
Så värda.
Ja.
Nej, men det beror ju helt på vilka lag de möter. Alltså, ja. Det är ju det som är grejen, annars är ju liksom, och det här var ju många år sedan nu då, eller flera år sedan, och då var det olika antal, jag kommer inte ihåg vad det var, hur många åskådare de drog liksom, men det var väl kanske runt 3000 både ÖIS och GAIS någonstans. Och Häcken hade ju kanske runt mellan 4 och 6 på Bravida. Nej, men så det finns ju mer vissa klientel i de här grupperingarna som är mer intensiva än andra. Men de ska ju inte jag hålla koll på det sättet, utan de känner ju de här lagansvariga till redan, och polisen känner till dem sedan tidigare. Så att min roll är ju inte att på något sätt gå in där, utan mer se till så att det inte händer något, och i så fall händer det något, hur tar man det vidare liksom.
Ja, men nu har du ändå gått igenom x antal jobb till vi har kommit till där då, och jobba med fotbollsspelare och klubbar här nu.
Ja.
Hur krävande skulle du säga en fotbollsklubb är kontra en känd artist eller någon annan känd person? Kräver fotbollsklubbar lika mycket av dig när de går in och hyr arenan av er, liksom bolaget där? Att det ska vara si och så i omklädning, att det ska finnas det här och det här? Eller?
Nej, men det där, alltså klubbarna i Göteborg tycker inte jag är alls sån. De är supertrevliga att ha att göra med. Verkligen, och deras kontaktpersoner är toppen, alla lag där. Men jag jobbade ju väldigt mycket med damlandslaget, och deras matcher blev jag ansvarig för också. De har ju Gamla Ullevi som sin nationalarena. Vilket innebär att de kommer dit på alla större matcher och som de har i Sverige. Nu har de ju gått lite till Friends och sådär också, men och de är ju mer, men det är för att det är liksom den nivån, och jag tycker att det är fantastiskt kul, för det blir också att man själv måste liksom steppa upp och liksom möta dem på den nivån som de är, och Svenska fotbollsförbundet är toppen att jobba med, de kontakter jag har. De är superproffsiga, de vet exakt hur de ska göra och vad som krävs och sådär. Så det är ju fantastiskt att få jobba möjlighet att få jobba med dem och få lära sig på den nivån också.
Sen är det ju rätt så, ja, du säger till själv, men det är ju rätt rimligt dock att det snappar upp lite nivå, och det är ju ändå landslaget.
Precis.
Du pratar om liksom, det är ju inte en vanlig.
Nej, det är det inte.
Sen så alla har full service, det kräver de ju. Annars så hyr de ju inte, levererar ni dåligt så.
Ja, då förlänger de ju inte.
Nej, de förlänger ju inte då. Nej.
Så att det blir ju väldigt så, då där är ju mer så här vattenflaskor och bollar och vart finns marknadsföring. Alltså så här, där är ju hur marknadsför ni. Alltså det är ju större apparat med allting. Vi med klubblagen så jobbade man inte på det sättet med marknadsföring riktigt så. Men här hjälpte man ju till. Det var ju en del av vårt uppdrag att liksom lokalt marknadsföra och se till att arenan var slutsåld liksom, så gott den kunde.
Ja.
Så att det blev ju en större maskineri liksom, vilket också var fantastiskt kul. Då har man det lilla evenemanget och så har man det stora. Liksom. Så går det att. Det är alltid kul att mixa lite så att man inte bara köper ett spår hela tiden.
Nej. Mm. Vad vidare i livet och hur rullar du på här nu? Hur är det med kärleken och grejer och vad händer?
Ja, men jag... ja, precis. Nej, men jag var 1,5 år var min tid på Gotvent. Men sen fick jag jobb på deras vad ska man säga, systerbolag som heter Göteborg Company. Och det är liksom marknadsföringskanalen, det destinationsbolaget i Göteborg som det är nu. Så där genom, vad ska man säga, min nuvarande sambo Max, han är ju, var ju evenemangschef där. Så vi träffades genom jobbet egentligen.
Okej.
Okay. Japp.
Ja, var han din boss?
Det var han ett tag, ja. Men han slutade ganska snart okay, efter. Då. Så det var liksom ändå, det var ändå helt okej.
Okay. Ja. Ja. Vad gjorde, eller vad jobbar han med då? Eller när han slutade där?
Nej, men han var ju evenemangschef och hade varit i 7 år. Och sen blev han plockad till IFK Göteborg som klubbdirektör. Så där var han i 3 år ungefär.
Ja. Vad innebär det för dig och han, den situationen, klubbdirektör i en av Sveriges största fotbollsklubbar?
Ja, alltså för mig så innebär det ju att man inte har sin sambo själv, kan man ju säga. Det är ju ständigt samtal och mejl, journalister och saker som händer, bengaler som bränns och ja, det ena och det andra som man måste liksom stå som han då står som ytterst ansvarig för. Så jag tror att vi under de här åren har liksom julafton och nyårsafton har de här, där det inte har ringt någon eller någon journalist eller någon supporter eller som har hittat hemliga nummer och liksom kunna ringa oss det. Så att annars så rings det, har det ringt hela tiden, eller mejlats eller liksom, ja.
Ja, och när det går bra så går det bra och då är alla glada. Då är det leva på mål.
Yes.
Ja. Och tvärtom.
Ja.
Hur... Ja, men alltså, så den biten ni ändå fick vara med om de åren där då, hur hård press tycker du är liksom, du som hört lite från sidan, nu behöver inte dra allt, men alltså så, det är ju det, när det går bra så går det bra, men när det går dåligt så går det dåligt. Tycker du att det borde finnas, jag har ju intervjuat politiker och lite alla möjliga, att det ändå borde finnas en spärr liksom för vad folk skriver på diverse forum där du kan vara anonymt och heta Kalle Anka 27 eller så, eller den biten liksom.
Ja, men det jag kände, eller vad ska man säga, under den tiden var ju att man blev så otroligt, folk kunde skriva vad som helst och man hade rätt att skriva vad som helst för att man hade rätt att uttrycka sig och sin åsikt som man skrev var sann. Och sen sitter jag och läser de här grejerna, om det är en journalist eller om det är en Twitter eller vad det kan vara, så vet jag att det här är inte alls sant. Det här stämmer ju inte överhuvudtaget. Det finns inget liksom belägg i det här. Men du har ingen möjlighet att motargumentera det. Hur skulle man svara på Twitter? Nej, så här ligger det inte till. Det finns ingen möjlighet att man liksom kan ta död på något. Så det enda är liksom att bara låta folk skriva och så får man jobba på liksom i sin tysthet.
Struntar man i att läsa då?
Nej, men det
eller
tror
är det
inte.
Svårt också?
Alltså,
med tanke på situationen.
Sunt är att strunta i det eller ha en måtta på det. Men, men när man är kanske som klubbdirektör eller sånt så måste du ändå ha koll på vad som händer och vilket liksom, tänker de höger, tänker de vänster, tänker de framåt eller bakåt eller vart är klubben, var är alla supportrar liksom så. Liksom hur tänker de? Så att jag tror att man måste ändå ha liksom, såklart så måste man höra deras åsikter och se liksom hur snacket går för att också kunna ta död på saker som kanske dyker upp. Men det jobbigaste tyckte jag var att det var så mycket felaktigheter som cirkulerade med andra idrottspoddar och liksom, ja, men supporterpoddar kanske speciellt. Där det var rena felaktigheter och falskheter. Liksom. Men man kan inte göra någonting för att svara på det.
Det bästa med att han hade rätta jobbet, sambon, vad var det liksom? Positiva grejer.
Nej, men det var att det var en väldigt typ enighet, alltså så här, de man träffar från laget och de som jobbade
på familj.
Ja, det blir väldigt tajt och även jag som inte jobbade där egentligen kände mig otroligt välkomnad liksom på de som var på kontoret och så där, och folk i laget och liksom så där som tog en till sig liksom. Så att det är nog den känslan att man jag jobbar inte där men jag tillhör familjen ändå.
Liksom. Ja.
Det var en fantastisk känsla.
Yes. Vad sen tar du och skaffa barn i livet?
Ja, men precis.
Vilket år är det?
2021.
Ja. Då är vi i nutid snart.
Ja, exakt.
Vad den känslan, Lotta, då? första barnet, alltihopa, hur mäktigt det är liksom?
Ja, men det är ju skitcoolt att få vara med om det liksom. Verkligen, det var inte något som jag var säker på att man skulle få göra eller hade räknat med. För det är inte alltid att man kan eller hinner eller allt sånt när man är tjej. Men fantastiskt att få möjligheten till att få en liten son som heter Oscar.
Ja.
Men han, det var ju också i covid-tider, vilket innebär att jag var ju höggravid, eller jag var gravid under covid. Och då är man ju i riskgruppen, så då får man inte jobba eller träffa folk ordentligt. Och sen så var jag ju hemma på mammaledighet i 14 månader. Så att jag har ju liksom jag har jobbat hemifrån i 1,5 år och sen gick jag på mammaledighet. Så det känns ju, det var lite svårt när man kom tillbaka till kontoret igen.
Ja, vad, men här nu, hur mycket har ditt och sambons liv ändrats här nu sen Oscar kom liksom? Hur lägger ni om era prioriteringar med tanke på att ni har haft båda två så krävande jobb liksom? Det är inga 7-4 jobb liksom. Det ska vara anträffbar och du ska leverera och han ska leverera på det han hade förut liksom.
Precis.
Men situationen nu istället då?
Nej, men jag tycker den går bra. Han jobbar ju på en som byråchef på en eventbyrå och han kommer till eventbranschen på det byråsättet som jag hade tidigare. Men jag tycker att det funkar bra och jag har möjlighet att jobba mycket hemifrån, vilket underlättar mina tillfällen liksom. Så jag är inne några dagar i veckan och sen jobbar jag hemifrån några dagar. För jag har mitt nästkommande evenemang i januari.
Ja, vad är nästa event, arrangemang på G?
Handbolls-VM herrar i januari 2023.
Och det går i?
Skandinavium.
Enbart? Eller någon mer plats i Sverige?
Stockholm och Malmö.
Ja.
Mm. Och så vissa delar i Polen.
Ja. Vad gillar du? Vilken sport är den? Du sa det förut när du nämnde att du hade varit på hockey, men då var det mest att kolla runt omkring. Vad är det som gäller för dig? Eller har han sambon tutat in dig på att nu är det fotboll och är resten av livet om du så hänger?
Nej, verkligen inte. Nej, men jag hamnade nog mycket i fotbollsträsket liksom med Gotovänsdelen, med ÖIS och Gais och Häcken och sådär. Och sen damlandslaget. Och sen jobbar jag med Champions League-delen som var i Göteborg 2021.
Hur maffigt är Champions League, är ändå det största
klubb.
Ja, turneringen liksom för alla som följer det, och ni fick det.
Ja, för damerna, ja. Finalen. Det är ju sjukt stort och fantastiskt att jobba med. Jobba med Svenska fotbollsförbundet igen som är helt underbara. Och jobba med UEFA är också en lärdom.
Ja.
Det är mycket papper.
Det är samma där du sa förut med tanke på Gais, Häcken och ÖIS där, att det snappades upp när damerna kom med sitt landslag. När Champions League kommer och UEFA, då snappas det upp.
Ännu mer. Ja.
Ja.
Ja, absolut. Nej, men det är ju inte, det är det högsta man kan komma på inom klubbmästerskapen. Så att det här var ju liksom...
Ligger det högre än landslag? Eller är vi på samma nivå?
För min del menar du, eller? Eller generellt?
Generellt.
Men det här är ju klubblagen. Och landslagen och VM, de är ju liksom landslagen. Så att jag vet inte... Ja, fotboll och VM är ju något. Alltså det är ju störst.
Ja, jo.
Det går inte att, men det här inom klubbmästerskapen, så är detta det största.
Ja.
Så att det var en fantastisk möjlighet att få jobba med och sitta med liksom i de grupperna som de hade hand om.
Ja. Vad, när du har kört här åren i Göteborg här nu, det har varit mycket artister i Göteborg, pandemin, visst, den plockar bort mycket. Men är du själv, går du på mycket själv eller tycker du att det kan vara ett lugnt, gött med en hemmakväll, ett glas vin och räke liksom i Hamburgsund och hänga där? Eller?
Oh ja.
Ja.
Ja. Nej, men det har blivit mycket mindre nu, men det är nog pandemi och som sagt mammaledighet som är stora boven i det. Men jag har varit på så mycket också. Jag älskar ju att gå på evenemang, så jag tycker det är fantastiskt. Men jag tror att man har blivit, samtidigt som man jobbar med lite, så blir man nog lite mättad av det också. Att man känner att ja, men ibland är de här mysstunderna hemma, som sagt, det måste vara båda för mig. Jag måste känna lugn och ro och energi på hemmaplan och samtidigt som jag måste ha ett stimulerande arbete. Liksom. Det är viktigt för den balansen, tycker jag. Livsbalansen. Mm.
Så, vi sa det, tiden springer iväg och du måste bort till morsan och hämta pojken.
Yep.
Och rulla tillbaka till rätt sida Sverige som du säger kanske.
Ja.
Avslutningsvis här nu då, vad är det för arrangemang som är på G? Lotta, vad ser du fram emot här nu? Jag antar ni har mycket att hämta i kapp efter coronan och alltihopa. Känns det så att alla vill hitta på grejer nu? Att det är en bra tid ändå? Nu är det med räntor och bensinpriser och elpriser. Men känner du att folk ändå vill hitta på grejer? För det var ändå så många år som försvann.
Ja, men det är väldigt, många vill verkligen gå på evenemang. Det är det. Sen är det ju alltid den avvägningen hur mycket ett evenemang får kosta. Ja. Och där är ju den svåra nu när inflationen blir som den blir. Nej, men så det är väl det som är frågan när man har evenemang framåt. Men det är många evenemang som har blivit flyttade. Vi har ju till exempel JVM i hockey i Skandinavium nästa år som har legat planerat tidigare men fick flytta på grund av covid. Så har vi ett senior-VM tror jag det är, i friidrott. Ett master-VM som också har blivit flyttat tidigare och sådär. Så att det är några evenemang framåt som kommer som har blivit knuffade år framåt liksom. Men nu närmsta är i januari som jag jobbar med handbolls-VM herrar 2023.
Ja.
Så det ska bli spännande.
Ja, det ska bli jättekul. Det har ju varit många jobb genom åren. Är det du själv alltid som är driven till att testa nytt? Och så har det alltid varit en liten sporre att pröva nya grejer. Eller känner du någon gång att du kommer vara nöjd eller så? Eller är det utmaningen i sig som är, den är sköj liksom? Och få pröva så mycket olika liksom?
Nej, men jag tycker att det är kul att testa nytt. Sen så vill man ha lugnet liksom ett tag. Och sen så känner jag att nej, men nu kan man göra det här med vänsterhanden. Så nu räcker det. Då är det dags liksom.
Ja.
Det är nog jag som är driven att testa nya grejer. Jag tycker det är kul liksom, på riktigt.
Ja.
Lära sig nytt, träffa nytt folk och se vad man kan liksom göra. Men då måste det ju vara något som intresserar mig som jag också blir lockad av att gå till. Det är det som är saken.
Ja. Yes. Men du sa stort tack för att du ställde upp i podden och så önskar jag dig all lycka i framtiden med sonen och mannen och Hamburgsund och alla spännande jobb, så hoppas jag att vi syns och hörs av.
Tack så jättemycket.
Det var allt för denna veckan. Lördagen den 3 december är det stor fest i Tidaholmsparken. Då kommer Lovet, Rasmus Gossi och Fröken Snusk on tour till Tidaholmsparken. Det återstår under 100 stycken förköpsbiljetter. Sen är det sålt 800 förköp. Totalt kommer det släppas in 1300 personer denna kvällen. Det kommer bli slutsålt, så ni som vill vara garanterade en biljett får gärna skynda er in och köpa på Tixter. Varmt välkomna till Tidaholmsparken.